Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
England strike, and surely there ain't no stopping them now.
Frida Fagerlund startade karriären på Fotbollskanalen, men är sedan några år tillbaka bosatt i England, där hon nu bevakar engelsk fotboll för Aftonbladet och Viaplay. Just nu är hon på plats i Qatar för att bevaka VM och följa inte minst det engelska landslagets framfart. I podden berättar Fagerlund om hur det snackas om mästerskapet i England, där hon upplever att det inte alls blivit lika starka diskussioner kring exempelvis en bojkott som det varit i Sverige och en del andra länder.
Jag tror lite grann också att folk generellt börjar bli ganska trötta på diskussionen, vilket är farligt, för det, så fort man blir det så då hamnar vi ju på något sätt i en ganska otäck situation där man ignorerar saker som inte är rätt och så, men någonstans så jag är inte förvånad ändå av att folk sätter sig framför tv-apparaterna och följer matcherna.
Naturligtvis talar vi om skillnaderna mellan svensk och engelsk sportmedia som på flera sätt jobbar på olika vis.
Vi tävlar ju lite mer mot varandra, medan då i England så diskuterar man efter en presskonferens till exempel. Ja, men vad ska vi köra på imorgon? Vad blir storyn? Och så gör alla samma story.
Vi pratar givetvis om hur det är att bevaka Premier League med klubbar som ofta vill stänga till och även lägga sig i vilka frågor man får ställa och inte.
Om de känner att man har smugit in någon fråga som de inte riktigt gillar, så drar de ju sig inte för att säga att nej, ni får klippa bort det där. Jag vet att när jag intervjuade DN Kulusevski så pratade vi ju såklart svenska med varandra. Då blir de ju jättehispiga, så Tottenham tycker att det är obehagligt.
Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om det engelska landslaget och framtiden för förbundskapten Gareth Southgate, om Fagerlunds egen karriär, förebilder och vilka råd hon har till dem som vill gå samma väg och bli fotbollsjournalister. Vi talar även om hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat yrke, om upplevelserna från VM hittills. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
30, fyllde i dagarna här, har officiellt lämnat ungdomen bakom mig.
Grattis i efterhand. Bor?
London i England.
Familj?
Pojkvän och mamma och pappa och syster, bror och tre syskonbarn.
Utbildning?
Jag har kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.
Lön?
Väldigt svårt att säga, som alla egna företagare alltid gör. Men jag känner ju helt okej. Okay. Det är dyrt att bo i London, så att det blir väl inte så mycket över.
Vad kör du?
Ingenting. Jag tar tunnelbanan.
Vad läser du?
Rätt så mycket. Mycket romaner faktiskt. Just nu läser jag Lisa Tedeo, som jag kan rekommendera.
Vad tittar du på?
Mest fotboll faktiskt. Inte så mycket annat. Jag har inte så mycket tid över, känns det som.
Vad lyssnar du på?
Väldigt, väldigt eklektiskt. Det kan vara allt ifrån Beatles till Stormzy till Billie Eilish, beroende på vad jag känner för.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Rätt intressant, för jag träffade Alexandra Jonsson häromdagen som ju är Spanienkorre för er, va, på fotbollskanalen.
Ja, hon är bloggar hos oss och sen jobbar hon ju, ja,
precis, hon gör lite,
lite åt UEFA, FIFA, att hon är här och täcker Spanien bland annat.
Ja, jag och Alex spelade ihop i Höllvikens GIF. Jag gick dit när jag var 15, tror jag, 14-15 år. Och det var ett riktigt, riktigt bra lag. Tror vi vann väl DM och gick upp någon serie. Jag vet inte var det slutar riktigt. Division 2 kanske innan jag drog mig tillbaka. Men jag skulle väl ändå säga att de åren där, de var väldigt långt före också, har jag insett i efterhand. Det var lite så här La Masia stuk på det hela, att alla skulle spela likadant. Det var mycket att man spelade med wingbacks. Och de låg väldigt mycket före sin tid. Så att det är väl där jag har uppnått mina största fotbollsmässiga meriter.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Får säga som alla andra, Lionel Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
I Sverige är det ju Trelleborgs FF, annars så blir min pappa förbannad på mig om jag säger någonting annat. I England så lutar jag ju mer åt Arsenal än något annat.
Vilken är den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Den är tuff ändå. Det finns rätt mycket att ta. Jag har inte jobbat så länge. Jag har inte jobbat lika länge som dig och många andra i den här branschen. Men det har hunnit hända väldigt mycket, känns det som. Jag landar väl möjligtvis då i, ja, men, Sveriges damlandslag när de tog VM-brons 2019. Det var ju väldigt stort. OS-finalen i Tokyo var ju också fantastisk, även om de förlorade. Tycker ändå att Englands herrlandslag då, när de mötte Tyskland på Wembley EM förra sommaren, det var väldigt speciellt. Samma sak med finalen då, att få se den på plats också. Men kanske högst upp är väl Englands EM-guld då i somras. Damerna pratar jag då om förstås. Och sen finns det en drös Premier League-matcher som har varit fantastiska också. Men jag får nog stanna där.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Alltså den jag stör mig mest på är ju hans regeln, som jag inte ens... Jag hade velat förstå hans regeln först och främst. Det hade varit en bra början. Sen tycker jag att det är ett för hårt straff när bollen nuddar handen, så tycker jag att straff är ett för hårt straff. Så det är möjligtvis att jag skulle vilja få till någon sorts förändring där, att man kanske hade straffats på ett annat sätt än på det viset.
Vad var du bäst på i skolan?
Svenska, engelska och idrott.
Hur är du som bilförare?
Jag tror jag är helt okej, men jag kör ju väldigt, väldigt sällan. Senast jag körde egentligen, vilket är helt sjukt, men det var VM 2019 i Frankrike, när de sa åt mig att jag skulle köra Simon Bank från, vad var vi, Deauville tror jag, in till Paris. Och då hade inte jag kört på kanske ett år innan dess, och var så fruktansvärt nervös, inte för min egen skull utan för att jag hade Simon Bank, denna värdefulla man, bredvid mig. Så jag var extremt nervös, men vi klarade oss och kom fram till hotellet välbehållna.
I vilka tillfällen ljuger du?
Troligtvis när jag är för trött för att träffa folk, då kan jag dra en liten vit lögn om att jag har någonting annat jag måste göra.
När var du riktigt lycklig senast?
Oj. Ja, när är man lycklig egentligen? Ja, men det kanske var ändå. Jag hade ju en liten fest, 30-årsfest hemma i London innan jag åkte hit till Qatar. Så det var väl kanske då när man var samlad med en massa människor som man tycker väldigt mycket om.
Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du?
Jag tror inte jag gör så mycket. Jag hade köpt mig ett väldigt fint hus, och sen så hade jag köpt ett hus i Spanien som hela min familj hade kunnat använda, och jag hade kanske köpt ett nytt hus i Italien till min pappa. Lite sådana grejer, men jag tror inte jag hade ändrat på någonting så där extremt. Jag är ganska nöjd med hur jag lever.
Vi sitter ju här i Doha, Qatar. VM pågår. Du har ju varit här snart 2 veckor. Vad är känslan efter 2 veckor in i det här omdiskuterade mästerskapet?
Jag tycker det är ganska tufft att svara på, för att först och främst får man ju säga att det mesta flyter på rätt bra för oss journalister. Och det finns ju en fördel också med att allting ligger så nära att du kan åka på 2, ibland 3 olika matcher på en dag för att arenorna ligger så pass nära att det är lätt att ta sig. Sen finns det ju hela den här sidan av att det känns lite plastigt alltihopa, eller man vet inte riktigt vad som är äkta och vad som inte är det. Och jag har lärt känna en kille också som jobbar som gästarbetare under de senaste veckorna, och det kommer komma ett stort reportage om honom och sådär. Och han ger ju en bild också, en väldigt nyttig bild tror jag för mig att höra, som inte är i den världen. Att, som visar också att det finns väldigt mycket brister i Qatar och sättet just som de här gästarbetarna lever på. Även om de får mat och de har husrum och sådär, så för många är ju det här som lite grann av ett fängelse, eftersom att det är så uppdelat också, att ja, men katarierna håller sig för sig och gästarbetarna.
Oerhört segregerat samhälle,
ja, helt verkligen. Så att det är väl lite blandade känslor ändå, men alla har varit vänliga och sådär mot mig sen jag kom hit, så att det är många intryck helt enkelt.
Det har ju funnits en diskussion om man ska bojkotta eller ej. Hur har du liksom resonerat kring det?
Ja, men journalister kan ju inte bojkotta. Det är inte så det funkar. Vi måste ju vara på plats för att rapportera. Annars så kan ju Qatar välja och vraka, eller FIFA för den delen, vad de vill ska kablas ut till världen och hur de vill att det ska censureras. Så det är ju en ren självklarhet att man måste vara här. Sen gäller det ju som sagt att rapportera. Och det tycker jag väl att vi har gjort också, allihopa egentligen. Särskilt, alltså, svensk media är ju inte rädd heller för att verkligen trycka på saker som inte går till på rätt sätt. Så att, än så länge så tycker jag att journalisterna här har gjort sitt jobb.
Hur upplever du just balansen att skildra matcher och kanske en Lionel Messi som tar Argentina vidare kontra just att skildra en migrantarbetare, att din tid eller utrymme i tidning och så, det är ju naturligtvis något man väger av med sin chef eller redaktion, men man hamnar ju också i något själv där man behöver välja.
Ja, men så är det ju. Det är väl det jag känner också, att man med gott samvete kan fokusera på fotbollen i krönikor så länge man gör den sortens reportage. Och mina kollegor på Aftonbladet var ju ute på den här cricketarenan också, där de, ja, men som är en fanzone för gästarbetare. Och det är ett helt fantastiskt reportage med jättefina bilder och sådär. Så att jag tycker att så länge man väger upp det på det viset, då kan man få fokusera på fotbollen också, för att det är trots allt ett världsmästerskap som pågår, så att det är klart att fotbollen måste få sitt utrymme också.
Hur mycket resonerar du med dig själv ändå? Att det är ju självklart för en del det här med vi är journalister, vi ska vara här och rapportera, men man kan ju ändå hamna i ett moraliskt tvivel hos sig själv. Gör jag rätt, gör jag fel? Hur mycket resonerar du innan du åkte hit?
Jag resonerade ganska mycket. Jag har till exempel... Det är inte så att jag pekar finger åt dem som åker till Dubai på semester, men jag har väl ändå alltid känt att jag tänker inte åka dit i nöjessyfte, just för att jag vill inte riktigt förknippas med det. Däremot för ett par år sedan så var jag på väg hit till Qatar, men det var just av anledningen att jag ville se, just eftersom att VM skulle vara här, man ville se hur det var, för man hade hört så mycket och läst så mycket om det. Så att den där balansgången är väl rätt så svår ändå på något sätt. Men även om det inte kändes jag var inte jätteexalterad inför att åka hit. Sen blir det ju så när man sitter på matcherna och man faktiskt inser att man är på ett VM, att det blir speciellt ändå. Men jag var ju inte jättespänd på att få komma hit och tyckte att det bara var väldigt kul. Det är klart att man alltid har haft det där i bakhuvudet att det är en speciell situation, och de fick det här mästerskapet på väldigt smutsiga grunder. Men med det sagt så var det ju ingen tvekan om, tyckte jag ändå, att som journalist då måste man ju ändå få göra sitt jobb.
Vad har du fått för reaktioner att du är här?
Jag har inte fått samma reaktioner som du har fått. Vilket är lite intressant också. Men jag vet inte om det är för att jag inte har varit lika... Du har ju skrivit betydligt mer om Qatar och sättet som folk lever här på under en väldigt lång period. Så jag tror att många förknippar dig med den sortens journalistik, medan jag är kanske lite mer Premier League, England, att man inte riktigt tänker på att jag har den rollen eller att jag faktiskt är här. Så att inte så mycket reaktioner på så vis än så länge i alla fall.
Du ingår ju på något sätt lite som inbäddad i England, lite den rollen Peter Wennman hade för länge sedan, och du är ju baserad i England. Hur upplever du att diskussionen i den engelska presskåren är, och skiljer den sig någonting mot hur vi diskuterar i Sverige bland journalister?
Mm. Jag tror att det kanske finns två olika läger ändå. Det finns de engelska journalisterna som är går väldigt hårt fram, som en av mina vänner Miguel Delaney.
Independent.
Ja, precis. Fantastisk skribent. Läs honom om ni får chansen, för att han räds aldrig att hålla igen, utan han går på och är tuff och så. Så att han har ju verkligen varit en av de rösterna. Han har en vän, Adam Crafton på The Athletic, också en sån som, han är själv homosexuell, så att han känner ju lite extra för just de frågorna och har verkligen gått hårt fram. Sen finns det ju den sidan av journalistiken som inte är på det viset, och vi har ju P.S. Morgan, även om han inte är en vän till mig, så har ju han på något sätt tagit en annan ställning, där han har bott på hotell här idag i 4 dagar, och då tycker han att Qatar är helt okej. Så att det finns väl båda sidor.
Ja, P.S. Morgan, gammal chefredaktör för Daily Mirror för riktigt länge sedan, och sen talkshow, han jobbar för CNN, nu jobbar han för Rupert Murdoch, någon konstig tv-kanal som knappt har några tittare, som jag glömt vad den heter till och med.
Talk TV,
ja just det, och som sen pytsar ut grejer. Han gjorde Cristiano Ronaldo, som pytsades ut i The Sun, som också ägs av Rupert Murdoch, och han är här nere och gör intervjuer. Bland annat fick han ju intervjua Hassan Al-Tawadi, VM-chefen eller generalsekreteraren för Qatar Supreme Committee, en legacy. Så att, nej, jag inser att det finns olika, men när de går loss liksom, är det ändå matcherna i England liksom viktigt? Är det viktigt att följa också hur det går sportsligt för England?
Ja, men det tycker jag att det är kanske inte riktigt lika mycket ändå. Jag tror det var väldigt speciellt för Wales, som ju gjorde sitt första VM på 64 år. Det blev ju automatiskt stort, och på planet från London hit så var det bara walesare. Och jag snackade lite med de som satt bredvid och sådär, och frågade just om att, ja, men fanns det någon tvekan för er om att åka hit? Och de sa nej, det gjorde det absolut inte. Vi har väntat så länge på det här, och det är väl bara intressant att se den delen av världen. Så att de resonerade på det sättet. Så att det visar ju också att alla människor tänker olika. Sen tror jag väl att tiden på året automatiskt gör att det blir lite mindre intresse ändå. Men nu när England har gjort ett ganska starkt gruppspel, så tror jag på något sätt ändå att då glömmer man det här lite grann.
Ska ju sägas att när den här podden kommer ut så har England spelat sin åttondelsfinal mot Senegal. Hur går det?
De är favoriter, men det skulle inte förvåna mig om de förlorar mot Senegal.
Nej, man får väl se. Men vad är din bild av i Sverige och Norden? Har det varit väldigt mycket diskussion och många som bojkottar och så. Hur har snacket var att inför du lämnade England och åkte hit bland allmänheten, vad är känslan? Är det bojkott eller inte? För de hade ju inte så stora tittartapp som exempelvis Tyskland hade.
Nej, jag tror inte det är lika mycket bojkott i England som om vi jämför med Sverige då. Och jag tror väl också att England, just hela den här historien också med Saudiarabien, hur de klev in, man får ändå säga dem, för att det är så pass mycket statligt ägt ändå, klev in och köpte Newcastle. Då blossade ju hela den diskussionen upp där. Men jag känner även att den har lagt sig ganska mycket. När Alexander Isak gick till Newcastle så fick den på något sätt ny skjuts i Sverige. Och då började vi prata jättemycket, eller vi säger jag, men svenskar började prata jättemycket om att man borde bojkotta Newcastle. Men då hade på något sätt England gått vidare lite grann och fokuserade mer på Eddie Howe och vilket fantastiskt arbete han gör som tränare och mer sådana grejer. Så att även om debatten kanske inte har varit lika eldig kring Qatar som i Sverige, så har det ju ändå funnits hela tiden där. Alltså man har ju berört det på något sätt. Men jag tror lite grann också att folk generellt börjar bli ganska trötta på diskussionen. Vilket är farligt, för det, så fort man blir det så ja, då hamnar vi ju på något sätt i en ganska otäck situation där man ignorerar saker som inte är rätt och så. Men någonstans så, jag är inte förvånad ändå av att folk sätter sig framför tv-apparaterna och följer matcherna. Det är jag inte.
Har det funnits någon i den här, när det blåsade upp med Saudiarabien köpte Newcastle, fanns det någon, ja, kanske ånger bland, jag tänker mest egentligen bland journalister, att man inte knappt skildrade med Roman Abramovich och definitivt inte med Abu Dhabi köpte Manchester City, att det var en fråga. Jag menar, det har inte vi heller gjort i Sverige till fullo. Har det funnits någon sån, vi borde kanske lyfta de här frågorna tidigare?
Jag tror att man ångrade det när Ryssland gick in i Ukraina. Att man inte har, jag tror framförallt att Premier League har ångrat det också. Det märkte man ju direkt där, att man ska säga det också, att det fungerar inte riktigt på samma sätt i England som i Sverige. I England så har regeringen ett oerhört stort inflytande över fotbollen, och de vill ha ett stort inflytande över fotbollen. Den svenska regeringen bryr sig ju knappt om fotboll, men den engelska eller den brittiska ser verkligen värdet i fotbollen. Och de var ju ganska tydliga med där efter det här haveriet med Roman Abramovich och Chelsea, som blev en väldigt stökig historia, att hädanefter så kan inte tillåta vem som helst att köpa Premier League-klubbar. Så att jag tror att om saudierna hade kommit efter den här invasionen då, tog sin början, då är jag inte säker på att de hade fått köpa Newcastle. Men nu sitter ju Premier League där och har beslutat om detta. Och journalisterna är väl lite grann att, ja, som sagt, de har också gått vidare. Även om de såklart vet i bakhuvudet att det kanske inte har gått till på rätt sätt. Men å andra sidan, Manchester City då, ska vi ta upp det varje gång också? Med varje vecka med dem, för de har ju samma typ av bakgrund. De fick inte riktigt lika mycket skit.
Nej, inte alls i närheten. Det känns som det bara passerade, vilket ju är fascinerat. Hela VM har ju också på något sätt satt blåslampa eller ljuset på det här hyckleriet som man ju egentligen kan hitta vad som helst. Alltså alla har ju någonting bakom. Gary Lineker, BBC, de sände inte öppningsceremonin på vanliga BBC. De lade på motsvarigheten till SVT Play. Samtidigt så lyfter folk då att han var i Ryssland. Han höll i lottningen inför VM i Ryssland. Han har jobbat för Al Jazeera, som är en föregångare till Bein Sport. Alltså det dyker upp hela tiden. Alla lyfter just nu har... går namnet förbi mig på den kvinnliga gamla fotbollsspelare som hade One Love-binden.
Ja, Alex Scott.
Alex Scott. Där alla tog upp att hon stod med Putin i samband med VM 2018. Hon har varit i Dubai och så. Att, hur upplever du den liksom navigeringen? För på något sätt, alla har ju någonting i sin bakgrund där man kanske gjort någonting som idag är fel, men som för 5-10 år sedan var rätt.
Ja, och det är ju läskigt också det där med att hamna i en sorts whataboutism där man hela tiden, så fort man kritiserar någonting så ska någon annan dra fram något skelett ur garderoben och säga, ja men det här då, är inte det här värre eller så. Man får väl komma ihåg också att världen är ju i ständig utveckling. Saker som var okej för 10-15 år sedan är inte okej längre. Och det gäller ju inte bara idrott eller fotboll, det gäller ju allting i samhället. Bara titta på hur vi behandlade kvinnor i början på 2000-talet. Vi glömmer folk bort att det var en helt annan sorts kultur då jämfört med vad det är nu. Som sagt, det är så mycket som har hänt, särskilt de senaste 2 årtiondena, att jag tycker väl snarare att man ska välkomna att folk faktiskt vill få till en förändring. Och visst, nu har Qatar hamnat i skottkluggen, men det är ju deras eget fel också. De vill ju ha det här mästerskapet. De har alla världens ögon på sig, då blir det så här. Men förhoppningsvis så gör ju detta på något sätt att man uppmärksammar det som inte går till på rätt sätt. Och samma sak med situationen i Iran. Det kanske var bra att de var med i gruppspelet här. För det har ju gjort att vi har rapporterat massvis om Iran. Jag har egentligen skrivit mer om Iran än något annat land. Och om supportrarnas upplevelser när de inte har fått gå in med olika Women Life Freedom plakat eller t-shirts eller vad det har varit, samtidigt som det har funnits en annan falang på läktarna som har varit tydligt på regimens sida. Så att alla sådana där grejer, även om man kanske på ett sätt tycker att Iran kanske inte borde få spela VM, så kanske det är bra också att vi faktiskt uppmärksammar det då genom fotbollen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Pretty tough, you know. Knockout games are never easy, and I think we've shown great maturity through the tournament. And 3-0 against a really good side. Credit to the boys, you know. Mentality was top from the beginning, and we took our chances when they came.
To carry on, you've got to beat the World Cup holders, France.
Yeah, look, we enjoy this one, but then of course our focus turns straight to that. It's going to be a really tough game. They're reigning champions, but it'll be a good battle.
Hur är det att som svensk journalist lite ingå i ett engelskt gäng som bevakar England? Hur är vardagen där?
Väldigt speciellt. Om man ska förklara lite kort så är ju, det finns en väldigt tydlig hierarki i England, och det är att tabloiderna har mycket makt, och tabloiderna är ju då de riktiga papperstidningarna.
Det är Sun, Mirror, Daily Mail,
Evening Standard, alla dem. Och de
Varför har de en sån makt?
Ja, det kan man undra. Det är ju tradition, så är det ju. Och de samarbetar väldigt mycket på ett sätt som vi och Expressen aldrig skulle göra. Vi tävlar ju lite mer mot varandra. Medan då i England så diskuterar man efter en presskonferens till exempel. Ja, men vad ska vi köra på imorgon? Vad blir storyn? Och så gör alla samma story. Och sen så har man ju embargo också på en del av presskonferensen som med
för att en presskonferens kan vara uppdelad att först är det en del för vanliga tidningar, sen är det en del för Sunday Papers. Det finns ju vissa tidningar som bara kommer på söndagar. Då får bara vissa journalister vara med där exempelvis.
Mm. Ja, vi får vara med, men man får inte ta några citat från den delen. Och då får de, och om man tar citat så får de absolut inte publiceras innan klockan 10 på kvällen. Så att det är många
på lördagen då helt enkelt. Eller om det är precis. Sunday Papers. Eller 10 på kvällen.
Ja, 10 på kvällen vanligtvis. Ja. Alltså nästan alltid. Just så att de ska hinna trycka det. Och, ja. Så det är ju väldigt speciellt. Och jag har ju, när jag klev in, det har varit väldigt enkelt för mig att skaffa vänner, för att jag har ju varit själv. Jag åkte dit helt själv, och det blir ju lite så att folk tar en under sina vingar, och jag är inget hot mot någon för att jag är svensk, utan folk tycker mest att det är intressant. Och jag har en kompis faktiskt som när jag flyttade till England så jobbade han för Goal, så fotbollssite. Och då var inte han så högt upp i hierarkin, men han var väldigt stor på, eller han är väldigt stor på sociala medier, och väldigt stor Chelsea-korrespondent. Han hade ändå någon sorts maktposition, men var inte riktigt erkänd i det gänget. Och nu har han bytt till Evening Standard. Och nu helt plötsligt så får han vara en del av gänget.
Vad heter
han? Nissa Kinsella. väldigt, väldigt duktig.
Ja.
Men det är samma med De Athletic som man kanske ser som en storspelare. Det är ju en fotbollssajt som ägs av New York Times, och de har ju kanske de allra bästa fotbollsskribenterna som går att finna. De får inte ens vara med i den här klicken, vilket kan skapa lite osämja, lite friktion ibland.
Hur skiljer det sig mot att följa Sverige exempelvis, som du gjorde ju när damernas EM eller damernas VM och så? Hur skiljer sig arbetet i det engelska? Har vi lika skiktat?
Ja, det är lite mer stängt såklart i England. Jag var ju nere också på ett par engelska presskonferenser under det mästerskapet, och de körde ju inte som vi gör, där vi kör en sorts mixad zon där spelarna kommer ut och så står man ganska nära dem och så kan alla ställa frågor. Det var ju nästan vid något tillfälle att det blev för mycket frågor, att alla ville in, för att vi var ganska många svenska journalister som bevakade landslaget. Så att definitivt mer restriktioner på så vis i Englandslägret, och det gäller även herrarna. Ska ju sägas också att det engelska herrlandslaget här är ju de enda som fortfarande har rätt så hårda covidregler, att man måste ha munskydd på sig när man är i deras mixade zoner eller när man är ute på deras träningsanläggning och sådär. Så att de gillar ju att dra åt, och det har de säkert med sig från kulturen i Premier League också, skulle jag tro.
Om du jämför journalister, är det lika hierarkiskt bland svenska journalister och medier som det är i England?
Nej, det tycker jag inte. Inte på samma sätt. Det är väl klart att Aftonbladet Expressen. Jag tycker väl snarare att det kanske hänger mer på journalisterna i sig. Ja, men som Petra Thorén som har gjort 100 liksom, dammästerskap. Ja, hon har ju en helt annan position i det där, och samma med du. Det är väl till och med du och Petra som har gjort, eller när vi var på EM i alla fall, så var det väl ni som hade gjort allra flest dammästerskap. Så att, jag tycker mer att det handlar om sådana grejer snarare än vem du jobbar för. Är du duktig i Sverige så ser folk det, och då är det ingen som säger någonting.
Hur är det att sköta liksom jobbet åt Aftonbladet och vara en del av det? Vad lägger man fokus på för dig?
Ja, man har ju lärt sig, i början gjorde jag ju, då var jag för ambitiös egentligen. Då gick jag in för att göra allt. Jag åkte på alla matcher, jag åkte runt på alla arenor bara för att bocka av och bara för att se till att producera någonting. Och nu har jag mer börjat välja och vraka lite grann. Jag vet om att ställer man sig i en mixad zon, det finns ju inte ens mixade zoner på rätt många Premier League-arenor, man kommer inte få så mycket, utan det gäller att lägga vikt vid andra saker, som att men skriv en bra krönika och håll koll på allting som händer. Och just den där biten med att liksom vara uppdaterad, den underskattas också, för att den är ju ingenting du kan visa på att så här mycket har jag gjort research idag. Men det är ju någonting du har med dig hela tiden när man sitter i poddar och när man skriver krönikor för den delen. Man måste ju vara 100% uppdaterad hela tiden. Så det är väl hela tiden det jag försöker sträva efter, att ge en nyhetsbevakning som är 100% korrekt.
Och man säger till VM, hur mycket lägger du på England när du är här i Qatar, hur mycket lägger du på annat? För jag har ju sett att du är även på andra matcher.
Ja, det har nog blivit lite mer annat än vad jag trodde att det skulle bli. Men när man är här och när det är, som sagt, det här med att det rent geografiskt är så nära till allting, då kan man ju lika gärna. Det är väl lite så också. Jag tror alla journalister känner så, eller de flesta i alla fall, att man vill verkligen se till att jobba när man väl är här, för att skickas ut på ett sånt här stort uppdrag. Det kostar mycket för tidningen, och då vill man se till att producera så mycket som möjligt. Men jag har varit ute på en del träningar och medieaktiviteter och sådär med England. Det har inte börjat hetta till riktigt än.
Om man säger till Gareth Southgate, så har han ju i periodvis varit ifrågasatt på ett sätt som kanske de som mest hoppar in i samband med mästerskap kanske inte upptäckt fullt ut. Hur ifrågasatt är den engelska förbundskapten?
Ja, det beror på om de vinner eller förlorar. Det är ju mycket, men fotbollen är ju så resultatstyrd, det förstår ju alla. Jag var ju på Englands möte med Ungern i Nations League i juni när de förlorade väldigt stort på Molineux Stadium i Wolverhampton faktiskt och pratade med Gareth Southgate då. Han är väldigt bra på att prata, det har han ju alltid varit och är väldigt ödmjuk, och det tror jag att även om vissa har känt att nej, men det kanske ligger honom i fatet att han är så snäll och vänlig, så tror jag inte det, sett till att folk drar sig nog lite mer från att kritisera honom. Det är lätt att kritisera någon som är bufflig och så, än någon som är lite mer timid som Gareth Southgate är. Men samtidigt så ser ju folk också vad han har för begränsningar. Och de begränsningarna han har är ju att han prioriterar defensiven först. Vilket gör att man kanske inte får ut 100% av sin gyllene generation då, som det ju faktiskt är med Bukayo Saka och Phil Foden och Marcus Rashford. Gick ju bra nu senast mot Wales. Å andra sidan så är inte Wales speciellt bra. Så att jag tror att den här diskussionen eller debatten kring honom, om han är för tråkig, om han är för försiktig, den kommer säkert följa honom genom hela vägen. Men det skulle inte förvåna mig om England går till final, för att det sättet att spela på kan ju också bli väldigt effektivt.
Hur ser framtiden ut för Southgate efter VM? Hur går diskussionerna kring kontrakt, fortsätta eller gå, beroende på hur det går?
Ja, FA har varit väldigt tydliga med att de vill ha kvar honom, medan många journalister tycker att nu borde man satsa på någonting annat. Thomas Tuchel har ju aviserat att han eventuellt skulle vara sugen på att ta över, och det är ju en jättetränare. Jag tror aldrig att Thomas Tuchel hade velat ta över England 2016. Så det visar ju också att Southgate faktiskt har gjort ett väldigt bra jobb och att det är ett väldigt attraktivt landslag att jobba med. Sen finns det ju många som tror att Southgate själv inte vill fortsätta, att han kanske känner att han har suttit på den här posten väldigt länge, mycket längre än många av sina föregångare. Så att det vore inte omöjligt att han känner att nej, nu har jag nog gjort mitt. Han vill ju inte ens ha jobbet från början.
Nej, precis. Det var ju Sam Allardyce tog över Roy Hodgson, och sen så gled Southgate in, och när Sam Allardyce krökade bort det, kan man väl nästan säga, en tidningsgrej som läckte ut, och han har ju överraskat på det sättet. Ja, vi får väl se. Om vi tar liksom, du har ju varit på många matcher. Vad är din bild av inramningen på VM?
Ja, men det var ju väldigt olika. Vi var väl båda två på Australien, Danmark. Det var ju inte mycket att hänga i julgranen. Intressant också när man lyssnar på en del, för jag hoppade på bussen och tog mig till Argentina-matchen sen, och så hörde man en del runt omkring säga vilken tråkig match det var. Det var ju inte bra alls. Satt och tänkte att det var inte alls en dålig match. Men jag tror att många blir påverkade av att när atmosfären inte är på topp, då tror man att matchen i sig har varit dålig när den faktiskt inte har varit det. Men sen har det funnits matcher som har varit helt otroligt bra tryck. Och menar, engelsmännen och walesarna, de kan ju också, även om det var lite tyst i perioder där, för att matchen avgjordes ju inte jättetidigt, men man kände ändå att matchen var på väg ganska tidigt. Är ju de också väldigt högljudda, och tunisierna och marokkanerna, de kan verkligen, saudiarabierna dessutom. Så att jag tycker ändå att det var ett hyfsat tryck, alltså bättre tryck än vad jag trodde faktiskt.
Ja, för du var ändå inne på det i början, och en uppfattning jag delar det här. Det är svårt att veta vad som är äkta och inte, och jag kan ibland hamna, när det var mycket diskussioner om de inhyrda supportarna, så finns det ju inhyrda supportrar, men det finns ju också supportrar som kanske inte ser ut som en traditionell engelsk supporter, men som brinner för England så att säga. Alltså, var drar man gränsen, och vem ska definiera vad som är en äkta supporter?
Hör man inte det också lite grann? Jag tänker att i Englands möte med Wales så var det ändå den typen av sånger, och det skanderades den typen av saker som det alltid görs på deras matcher. Så där var det ju genuint och äkta. Jag tror inte att walesarna, de behövde inte skicka ner någon mot betalning, för det var så många som ville åka hit ändå.
Nej, och jag tänker också att det kan ju finnas, precis som det finns svenskar och norrmän som håller på England i ett stort mästerskap, om Sverige inte med, så kan det ju finnas folk från Indien eller någonting som kanske tar ett eget landslag som fastnat för England. Alltså, jag kan ibland bara känna att det blir också lite från åben, att här kommer vi och berättar hur supporterkulturen ska se ut och vad är en äkta supporter. Det kan man ju inte knappt ens definiera i allsvenskan.
Nej, och jag tycker det är extra kul när svenskar som älskar Premier League-lag har åsikter kring detta. För att det ska man säga att engelsmän förstår ju inte alls hur en svensk eller norrman kan lägga så mycket tid, kraft och pengar på att åka till England och hålla på ett lag. För många av dem är det helt obegripligt. Och många tror inte sina öron när jag berättar att Premier League är den största ligan i Sverige också. Att det är den ligan som drar flest tittare. Inte ens allsvenskan gör det. Premier League är långt större än allsvenskan. Och det tycker de är helt häpnadsväckande. Så att svenskar som håller på ett utländskt lag kanske också ska tänka en runda då. Att ibland kan vi nog bli lite sådär att titta lite på folk från andra kontinenter och känna att de gör inte som de ska göra eller som enligt fotbollens oskrivna regler, men vad är de egentligen? Det kan ju inte vi bestämma.
Nej, det kan ju vara lite svårt. Du är ju baserad i England sedan ett par år tillbaka. Är det ett drömjobb eller?
Ja, det säger alla att det är. Och så direkt så kommer ju svensken fram igen och vill liksom peka ut allting som inte är så himla drömmigt med den här tillvaron. Men jag har blivit bättre på att njuta av det. De första åren så led jag bara.
Varför led du?
Ja, men kände press och kände mig tacksam, men samtidigt som att vad gör jag här och hur hamnade jag här och ska det verkligen vara så? Men nu känner jag att jag har växt in i rollen på ett annat sätt och tycker mig ändå ha rätt så bra koll på allt som pågår, känner mig trygg i det jag tycker, och jag tror att allt sånt gör det lättare att njuta av det också. Och det är ju alltså när man sitter på en match som ett Manchester Derby eller London Derby för den delen, så då måste man på något sätt bara stanna upp ett par sekunder och tänka att det är rätt fantastiskt att man får jobba med detta.
Vad har du för råd för den som vill ta vägen fram mot ett drömjobb av den karaktären?
För min del, alltså hela anledningen till att jag flyttade till England, det var ju bara för att jag kände att där sitter jag på kontoret i Stockholm och skriver krönika om Premier League. Det är ingen som tar mig på allvar. Det är ingen som kommer ta mig på allvar om inte jag har någon sorts någon USP. Så att min USP har ju blivit då att jag faktiskt lever i det samhället. Att jag går på matcherna, att jag bara rör mig kring engelsmän. Och även om jag hade varit mycket i England innan och jag hade bott en sväng i England också tidigare, så har jag ju, alltså hela min bild av det landet har ju förändrats otroligt mycket de senaste åren. Och man lär känna.
Vilka skiften har skett då för?
Ja, men det är många såna här enkla grejer som till exempel skolsystemet, alltså nu pratar jag om såna saker också, att det finns, du lär känna ett land på djupet och du börjar förstå varför saker och ting ser ut som det gör och varför det finns de här och de här klasskillnaderna, och du börjar förstå varför Newcastle, varför de känner ett förakt mot London för att allt det här hände med Margaret Thatcher för alla de här år sedan och just när man reser runt och du pratar med människor och du blir ju så berikad med kunskap att du förstår helt enkelt allting på ett lite djupare plan, och det gör att allting jag säger, även om mina inhopp i Viaplay är väldigt korta och sådär, så kan jag ändå vara trygg i med att det jag säger där, det är så det är. Och det måste man, eller enda sättet att få det på, det är ju faktiskt att vara där. Så att vill man jobba med Premier League och man vet om det, nu kan man inte flytta till England på grund av Brexit, men se till på något sätt att ta dig dit eller till Italien eller Spanien eller vad det än är, för att det är bara det som gäller helt enkelt.
Där är ju din gamla lagkamrat Alexandra Jonsson också. Precis. Ett exempel som flyttade till Spanien och skaffat sig en massa jobb den vägen och är ju kunnig kring allt den spanska fotbollen. Du läste ju media och kommunikationsvetenskap på Linköping. Hur viktigt var det att ha en utbildning? För riktigt länge sedan så var det ju mer att man skulle gå skriva in resultat och gå den vägen in. Det har ju verkligen inte jag gjort. Men var det viktigt för dig att ha den utbildningen?
Nej, absolut inte. Jag hade underbara år på Linköpings universitet, så jag ångrar inte att jag pluggade och träffade mycket människor. Men det som var avgörande för mig var ju definitivt, jag hade gjort mycket sådana där grejer som du nämner. Jag har jobbat lite på lokaltidningen hemma och skrev matchprogrammen för Trelleborgs FF när de låg i Allsvenskan. Gjorde det helt gratis mot att man fick ett säsongskort, det tyckte jag var suveränt. Så att jag hade gjort mycket av den varan. Jag tror att det gav mig mer egentligen än att plugga. Men det som gjorde absolut störst skillnad, det var ju att jag fick min praktikplats på Fotbollskanalen.
För att... Och jag var inte inblandad så att jag går fri. Men...
Nej, men precis. Nej, men det var ju, får du bara en fot in i den här branschen?
Och jag hittade en gammal intervju du gjort med Linköpings universitet och du sa att du var överambitiös när du var på Fotbollskanalen. Att, och på något sätt gillar man ju det, för det är ungefär lite så jag, när jag fick min praktikplats på Expressen, precis likadant, att jag gjorde mer än vad som var förväntat. Hur viktigt var liksom att just jobba mer? För man, när man kommer som praktikant så kommer man känna sig osäker oavsett om man är man eller kvinna, ung eller gammal. Jag var ju så gammal, jag var ju 30 när jag var praktikant. Det var inte jättevanligt kan jag säga. Då känner man sig osäker av den anledningen. Så att, men vad tror du det betyder, liksom det draget?
Ja, jag vet inte. En del av mig tänker att jag har tjänat rätt mycket på att jag alltid har varit så där. Och jag tror att ni såg det också, eller att folk på Fotbollskanalen såg att ja, men den här tjejen, hon har ingenting emot att stanna kvar en timme för att se till att jobbet blir klart eller kommer in tidigare och sådär. Och sån var jag ju verkligen. Så är jag alltid. Jag går alltid in 100% i allt jag gör. Men en annan del av mig tänker att jag hade nog kunnat ta mig hit ändå, och även om jag hade varit noga med att att jag hade sett mitt värde och att jag hade varit lite lugnare i mig själv och inte oroat mig så himla mycket. Jag tror att den där balansgången, man måste försöka hitta den för sig själv, för att gör man inte det, då kommer man säkert gå in i väggen i slutändan. Jag tycker att jag har hittat en sorts balans nu, men har fortfarande svårt med det här med att man slits mellan att man vill bara jobba ännu mer och producera ännu fler grejer och sträva mot att, ja, men jag vet inte ens vad man strävar efter. Det är ju inte priser och sådär, utan det är mer på något sätt att man ska känna sig lugn i sig själv och man ska visa att, ja, men jag förtjänar den här lönen på något sätt. Men samtidigt då som att det är bra att vara på det sättet också. Det är bra att vara överambitiös och det är bra att visa andra att man är villig att, ja, men gå lite längre än alla andra. Så att, jag vet inte. Jag vet inte ens vad jag hamnar i. Vad jag hade gett för tips till någon som är i en liknande situation eller kanske är i 20-årsåldern och vill ta nästa kliv. Kanske bara, men var ambitiös då. Men se ändå till att låt ingen köra över dig. Så hade jag väl sagt.
Sen blev du rekryterad till Sportbladet, läste också i Linköpings intervjun att du, jag tyckte inte Fotbollskanalen var någonting. Du ville till Sportbladet. Det var en passning till oss, den får vi tugga i oss. Vad betyder det att du kom till Sportbladet?
Ja, men Sportbladet hade ju varit, alltså ända sedan jag var, den startade ju 2000. Och då var jag ju fortfarande rätt så liten och mina föräldrar köpte alltid Aftonbladet. De köpte faktiskt både Aftonbladet och Kvällsposten som det är nere i Skåne. Men det var alltid Sportbladet som jag sträckte mig efter och min favorit var ju att läsa Peter Wennmans London Calling uppslag. Som han alltid...
Det du har nu också.
Ja, precis. Det är lite speciellt faktiskt. Precis. Varje lördag hade han sitt med Humle och Dumle och alla de här små bitarna. Så att det blev på något sätt Sportbladet jag siktade på, för jag bestämde mig så himla tidigt ändå att jag skulle bli sportjournalist. Eller
hur gammal var du då?
6-7.
Fantastiskt att veta vad man ska göra när man är så gammal.
Ja, men det är väl det som är problemet också, va? Att jag kan inte tillåta mig själv att ändra mig om jag väl har bestämt mig. För då hade jag gått runt och sagt...
Inte ens när du är 6-7?
Nej, det går inte. Okay. Så då bara blir det så. Så att... Nej, just därför så kändes det speciellt att ta nästa kliv till Sportbladet. Men jag tror att anledningen till att jag kände som jag gjorde på Fotbollskanalen, det var en otroligt bra skola. Det ska sägas, och man fick jobba mycket på egen hand och man var verkligen så där i det var högt tempo, det var adrenalin på slag konstant, vilket gjorde att när man kom till Sportbladet så kunde jag nästan andas ut lite, för att där jobbar man på ett helt annat sätt. Hade jättebra chefer som fantastiska och gav mig chansen att göra mycket. Jag tror jag hade ganska flyt också med att folk gick på föräldraledighet och sånt där. Så att nej, jag tror ändå jag tog en ganska bra väg framåt faktiskt.
Nu är du i England och jobb. Jag gissar att du är frilansare och har ett kontakt med Sportbladet och likadant då med Viaplay. Eller är du inhoppare där? Eller hur, och hur är det liksom? Hur mycket tv gör du kontra hur mycket tidning gör du?
Nej, jag är frilansare så jag har mitt egna företag då. Och ja, jag jobbar ju mer för Sportbladet, så är det ju bara. Och ja, svårt att säga egentligen. Jag gör väl en-två matcher för Viaplay i veckan vanligtvis. Och sen så kan jag göra lite reportage eller om de får någon intervju. Det vet man ju aldrig om. Ja, om man helt plötsligt står man där och så behöver man intervjua Kevin De Bruyne med ganska kort varsel. Så att, sådana grejer gör jag ju. Men det är främst Sportbladet ändå. Och ja, men då är det ju krönikor och sen så gör jag ju sånt här svep på morgnarna och det är poddar och ja, så att jag är väl egentligen främst Sportbladet profil på det sättet, men det har blivit mer och mer via Play, vilket jag också tycker är kul.
Hur är det att komma till en Premier League-klubb när man är från ett bolag som har rättigheterna kontra att komma från Sportbladet?
det är som natt och dag helt plötsligt, men å andra sidan så känner jag ju inte Viaplay är ju fortfarande inte en av de största spelarna på marknaden, vilket gör att man är fortfarande inte där riktigt, men man har ändå tagit ett gigantiskt kliv upp i hierarkin när man kommer från en rättighetsinnehavare, och särskilt den här säsongen har jag märkt en stor skillnad sett till förra säsongen, eftersom att Viaplay har säkrat rättigheterna i Norge också, så att nu är vi som en skandinavisk maskin på alla matcher, vilket gör att ja, men nu ligger vi nog där. Ja, men det är ju Sky och sen så har vi BBC Match of the Day, Bein Sports, och sen ligger vi nog där ändå precis under dem, vilket gör att man får lite bättre spelare, lite bättre tränare, de lyssnar mer på en när man lämnar in sina önskemål och så. Så att det är en betydligt större skillnad skulle jag säga nu.
När man sitter ner med en 10 minuter med Jürgen Klopp eller någon stjärna som ju Viaplay ändå får ibland, hur ofta har de synpunkter på vad du ska fråga och inte fråga?
Det är rätt så ofta ändå, kanske inte synpunkter inför, men om de känner att man har smugit in någon fråga som de inte riktigt gillar, så drar de ju sig inte för att säga att nej, ni får klippa bort det där. Jag vet att när jag intervjuade DN Kulusevski så pratade vi ju såklart svenska med varandra. Då blir de ju jättehispiga, alltså Tottenham, och tycker att det är obehagligt. De tycker ändå att jag har ganska bra relation till dem, så att han frågade mig efteråt, deras presschef, hade du kunnat översätta hela intervjun till engelska så att vi kan läsa den? Det kan man ju göra. Det tar ju jättelång tid att göra det, men jag gjorde det åt dem, och då hade de synpunkter på ett par saker som man bara kände att ja, klipp ni bort, eller ja, det kan vi väl klippa bort, men varför ska ni,
vad
ska ni
var det? Det?
Ja, det var bland annat att detta var ju under den perioden där Hongmin Son hade varit väldigt bra, och då vet jag att jag frågade Dejan om man tyckte att nej, jag tror jag ställde frågan som att ja, men det är ju sällan flyttrykten kring Son, tycker du att han är underskattad generellt? Och då sa Dejan, ja, han är absolut underskattad och ja, men han är en fantastisk spelare. Den biten behövde vi klippa bort för att det var för mycket spekulation kring klubbbyte. Ja, men de är känsliga. Vissa klubbar är känsligare än andra, ska man säga. Och Tottenham tycker jag har blivit väldigt känsliga. Jag vet inte riktigt vad de pysslar med.
Hur känner du som journalist där när de kommer in och har åsikter om något man själv kanske inte tycker är jättekontroversiellt, men där de har åsikter och man får vika sig för det på något sätt?
Ja, jag brukar ändå visa ganska tydligt att jag tycker att det är, jag brukar liksom, ja, rulla lite så med ögonen och bara, ja, vill ni att vi ska göra det så absolut. I de fallen kan jag tycka att ja, men de är ju livrädda, så är det. Sen tror jag faktiskt att Romelu Lukakus intervju med Sky Italia förra hösten, där han gick ut och ja, men han slängde, var väl någon känga till Thomas Tuchel och Chelsea överlag. Jag tror att den också har gjort att de har blivit ännu mer varsamma när det kommer till språk på även som svenska, som de inte förstår, att de är lite rädda för vad som eventuellt kan sägas i de intervjuerna, men det borde de ju inte vara egentligen.
Har de någonsin synpunkter på vad du skriver i Aftonbladet? Får man någonsin något återspel där? Utan det struntar de i. Det är det rättighetsinnehavarna och den typen av exklusiva. För jag gissar att du som Sportbladet utsänd har väldigt svårt att få intervjuer, till och med svenska.
Mm. Ja, men det har jag. Vissa är ju väldigt enkla. Här handlar det återigen om att du måste bygga relationer i England. Du måste... Brentford är aldrig något problem, till exempel. För att jag lärde känna deras presskille redan när jag flyttade dit, jag tror andra veckan. Vilket gör att då bygger man en relation och då vet han vem jag är och han vet att han behöver inte oroa sig om man sätter Pontus Jansson med mig, för att nej, men om det skulle vara några problem så kan han bara höra av sig, så vet han att vi har den sortens relation så jag kan ändra på någonting. Och samma sak med Ken Sema, inga problem med Watford, de släpper gärna in mig och jag får komma jättenära in på deras faciliteter och sådär. Så att det beror ju helt klart på klubb och det beror på vem som sitter där och vilken typ av relation jag har till dem. Men det blir lättare och lättare.
Det finns ju massa svenska damstjärnor också. Min upplevelse är att det är rätt svårt att komma åt dem. Nästan ibland svårare än att komma åt herrarna och intervjua dem. Vad är din bild?
Inte så. Jag har inte haft något problem med samma sak där. Chelsea känt henne ganska länge nu. Så oftast inga problem med att få träffa Magdalena eller Sechira eller... Johanna har jag inte träffat än, som har gått dit nyligen, Rytting Kaneryd. Men samma sak med Arsenal. Jag var nästan lite chockad för att vara på deras premiär mot Brighton. Och återigen det där med att jag har känt dem hyfsat länge nu, de presspersonerna, för att han kom fram till mig redan innan matchen och sa: Frida, du vill prata med svenskarna såklart. Så vill du ha Eidevall och Stina kanske själv då på svenska först, och sen kan jag ta dem till den engelska media. Det hade ju aldrig hänt i Premier League, men det var en sån grej som verkligen fick mig att studsa till, för jag tänkte att oj, men det är ju perfekt och det blev jättebra. Så att de i Women's Super League är ju mer öppna då, till och med Arsenal och Chelsea som är de största klubbarna då.
Har du lika lätt om du skulle vilja sitta ner med Magdalena Eriksson i en längre intervju? Tror du att du hade fått till liksom?
Mm, men det tror jag absolut. Vi träffades ju innan EM också och hade en sit-down. Vi bor... jag är väldigt mycket i det området där hon bor faktiskt, i Kingston, så att vi har träffats ett par gånger där och kört längre intervjuer, men det är ju också för att hon är så himla öppen och hon verkligen vill prata med media, och hon är duktig på att prata med media också, så att det hänger väl mycket på det också.
En annan sak som skiljer engelsk press från svensk press är ju det här att man ibland klubbar placerar ut uppgifter egentligen nästan utan källor eller sources. Alltså att 16.00 har då alla som twittrar om Manchester United, alla journalister som följer twittrar ungefär samtidigt: nu bryter de med Cristiano Ronaldo, eller du vet vad jag menar, den liksom traditionen. Hur ser du på den traditionen? För ibland kan ju engelska journalister vara tuffa, men samtidigt de som följer klubbar upplever ju jag som att de nästan ingår i klubben.
Mm. De måste ju på något sätt värna sina relationer till klubben. Det är det hänger på, för att de vet om att om de skulle ta ett snedsteg, det är väldigt enkelt för dem att bara stänga ute den journalisten. Det hände ju när Steve Bruce var i Newcastle, så fanns det ju en journalist. Visst var det Daily Mails korre.
Ja, de har ju även stängt av någon från, om den heter Chronicle eller någon lokaltidning. Precis. Var ju portad också därifrån. Men de stänger av journalister, heter det.
Ja, Steve Bruce kunde ju uppenbarligen göra det. Och det gör väl också att alla journalister trippar lite grann på tå ändå.
Men är inte det sorgligt att man är så rädd för klubben, så att man, det är ju ändå den man ska bevaka, eller?
Ja, jo, det är det ju. Det är väl faran också med att man har den kulturen i England, att där följer man oftast bara en klubb. För att följer man många klubbar som gör, i Sverige är det ju betydligt vanligare, i alla fall att man har en region, alltså som Stockholmsklubbarna följer man, eller Göteborgsklubbarna. då blir det ju inte riktigt på samma sätt. Men skulle det då vara att du är Chelsea-korrespondent och sen bränner du alla broar med Chelsea, ja, men då har du inte så mycket att komma med plötsligt. Alltså varför skulle den tidningen vilja fortsätta ha dig då om du aldrig kan få någonting eller du inte ens får sitta med på presskonferenserna? Så att det är ju väldigt speciellt. Sen samtidigt så just det här med att klubbarna, man får komma ihåg det, att Premier League-klubbarna, de har så otroligt många följare på sina sociala medier och sina egna tv-kanaler, och även om det är fel, jag tycker ju självklart att det är fel eftersom att jag är journalist och vill ha en objektiv nyhetsbevakning, men jag kan förstå det från klubbarnas synvinkel, att varför ska vi ge journalister en massa access när vi kan lägga ut våra egna nyheter eller våra egna intervjuer på våra plattformar. Det är ju farligt däremot. Det är ju där faran finns på något sätt.
Ja, och det kan jag förstå. Det är mer att alla går med på att bli briefade och så lägger man det 16.00. Det är väl i och för sig en annan tradition. Det är väl som man har intervjuer med söndagstidningarna och så ska alla respektera det. Och ja, det är en annan tradition, mer lite underligt. Jag läste även en intervju med dig i Dagens Industri för VM, eller du åkte till VM. Då kom frågan upp det här med kvinnor i den här världen. Hur ser det ut i England bland sportjournalister? Hur många kvinnor är det på läktaren?
Ja, det är skralt.
Är det?
Ja, de inte på tv-sidan. Men det blir väl ofta så att ska man kvotera in en kvinna så kanske det är lika bra att ta någon som syns i bild. Ja, att det är så många.
Du menar att det bara är i inkvotering och inte för att man går efter någon slags kompetens?
Nej, absolut inte. Det är inte så jag menar. Men jag tror att kvoten av... det är lättare att fylla de positionerna eller ser bättre ut från tv-kanal att fylla en position med någon som faktiskt syns väldigt mycket i bild. Sen finns det väldigt många kompetenta kvinnor i England, så det är verkligen inte så jag menar. Men absolut, det finns knappt några skribenter, kvinnliga skribenter. Jag kan nog nämna dem på en hand, de som brukar sitta.
Ni som följer England i Doha, hur många kvinnor är skrivande där? Är det någon mer än du?
Vi kan vara två. Vill man inte säga fel heller.
Nej, men det är inte jättemånga. Nej. I varje fall. Hur är det?
Det är ju väldigt speciellt, men det är ju... Det som är bra är ju att man sticker ut, eller jag har ju stuckit ut sen första dagen när jag klev in i ett pressrum, för att dels så, ja men, att man är kvinna, men också att jag är svensk, och alltså att det på något sätt ger en extra edge, eller att folk blir lite mer intresserade och så. Så att för min del har det väl inte varit några problem på det sättet, men självfallet så känner man ju alltid en sorts... Ja, det går inte att komma ifrån att man har fått jobba hårdare eftersom att man är tjej. Och det handlar inte om att, för den där biten med att sticka ut, ja, det är ju jättebra. Men samtidigt så innebär det också att man blir synad på ett helt annat sätt än vad ens manliga kollegor blir. Säger jag någonting fel, då får jag höra det. Medan skulle någon av mina manliga kollegor säga någonting fel så kan man kanske skratta bort det på ett annat sätt. Alltså jag har inte lika många liv på så vis. Så att... ja, det är klart att det är tufft.
Vilken skillnad, du har jobbat i Sverige också och så, vilken skillnad är det på Sverige och England, om det ens är någon skillnad?
Jag tycker inte att det är så stor skillnad ändå, faktiskt. Jag tycker att man kan få höra... Jag har inte riktigt hamnat i såna där situationer där jag har känt att oj, nu blev det lite sexistiskt här, eller nu slängde någon ur sig en sexistisk kommentar. Det är väl någon allsvensk tränare där man kände att varför säger du så under någon, eller inför någon presskonferens. Jag tänker inte säga vem det var, för att ja, det spelar ingen roll. Jag tror inte att han minns det heller. Men så att jag har ju i så fall upplevt det i Sverige. Ja, alltså mer än vad jag har gjort i England i så fall. De är ganska rädda i England för att säga fel saker. De vet om att en liten felsägning kan bli en väldigt, väldigt stor rubrik. Så att när man pratar med spelare och tränare och sånt, det har inte så mycket med att jag är kvinna att göra. Anledningen till att de ser ner på mig där, det är ju för att jag är en liten aktör i sammanhanget. Att jag kommer från svensk rättighetsinnehavare och har inte så mycket makt. Alltså det handlar mer om sådana saker snarare än att jag skulle vara kvinna.
Journalistiskt, vilka förebilder har du haft som du har sett upp till?
Ja, det har ändå varit många. Eftersom att jag läste Sportbladet då, så var det ju Peter Wennman givetvis. Otrolig skribent. Jag önskar att jag hade kunnat skriva på det sättet som han gör. Och sen läste jag ju precis som alla andra från min generation Erik Nivas böcker då om fotboll. Det gjorde ju också att jag fick ett större intresse för det, ja men, samhällsperspektivet inom fotbollen. Men jag tror att den som har format mig mest på något sätt, alltså från ung ålder och fortfarande gör än idag, är Simon Bank. Jag minns just när jag jobbade för Trelleborgs FF och fick det här säsongskortet, så var jag, minns jag, första matchen en säsong spelades på Swedbank Stadion i Malmö, eftersom att gräset var för dåligt på Vångavallen, och det blev det som vår hemma match. Och då satt jag i pressrummet. Det var ju när Swedbank Stadion var ganska nybyggd också, så allting var ju så flashigt, och jag hade ju inte varit på så många sådana stora arenor. Och sen gick jag ut och satte mig på pressläktaren första gången. Jag satt på en ordentlig pressläktare, och så kom Simon Bank, och så satte han sig vid bordet intill då, för det var hans plats. Och då tittade jag på honom, och jag tror det var första gången jag kände att ja, men det är det här jag vill göra. Och jag hoppas att jag får chansen att jobba med honom en dag. Och otroligt nog så satt man där, inte jättemånga år senare, på Friends Arena, tror jag var första matchen vi gjorde ihop, AIK mot någon. Och då tänkte jag igen att det här är ganska sjukt ändå. Att det faktiskt, att det går att ta sig dit, även om min väg dit har varit väldigt snårig och krokig. Det har inte varit alls rak, och det har inte varit så att jag ens har pluggat journalistprogrammet, men ändå kom jag dit. Så att det borde ju i så fall inspirera folk på något sätt, att det faktiskt går om man vill.
På något sätt ta plats både i Sportbladet och Viaplay, det kan ju göra också att man får en del reaktioner, och om du nu sluppit det under Qatar-VM. Hur är de vanliga reaktionerna när du skriver en krönika eller något liknande?
Ja, det är ju väldigt blandat, men det har blivit, jag tycker att klimatet har blivit bättre, och det är säkert för att jag har blivit bättre, och också för att jag har bott i England mycket längre nu och har rätt så bra koll, och jag tror att människor runt omkring vet om det också, eller att läsare vet vem man är lite mer. Ibland kan det vara hårt, och det är ju oftast att folk skriver rakt ut om att man är dum i huvudet, eller ja, det är alltid personliga påhopp. Det är ju väldigt sällan det man skriver egentligen. Och sånt där tyckte jag var jättejobbigt i början, alltså jobbigt nästan på en fysisk nivå. Jag vet att jag läste en intervju med Kodjo Alkolo på Morgonpasset, där han ska sluta på P3, och han sa någonting om att anledningen till att han slutar är just för att alla de här kommentarerna har blivit så psykiskt jobbiga, att det kanske bara känns som ett nålstick, men att det blir många nålstick i slutändan om man får jättemånga kommentarer. Lite så känner jag också, att det tar på en, och vissa dagar är man sämre på att hantera det än andra. Men jag är bättre än någonsin i alla fall på att kunna läsa ett elakt mejl eller en elak kommentar och känna att jag kan ändå stå bakom det jag skriver. Och har jag fel så har jag inga problem med att erkänna att det var fel. Men det ingår också i det här jobbet, att man kan inte alltid ha rätt.
Och som kvinnor är ni ju extra utsatta. Är åtminstone min bild när man tar del av det. Hur ser du på det, att man liksom går hårdare åt er?
Ja, jag tror att det egentligen en av anledningarna till det är väl att alla manliga läsare då kan lista ut att men det är en kvinna, hon lär ju inte ha någon speciell spelarbakgrund, och en sån sak drar ner en automatiskt i andras ögon, vilket jag kan förstå jag har inte spelat i ett Premier League-lag. Jag har inte den erfarenheten som ja, men Jonas Olsson i Viasat-studion har, eller Fredrik Ljungberg för den delen. Å andra sidan får de också kritik. Så att det visar ju också att det hjälper inte att man har hur många Premier League-matcher på CV som helst, utan människor kan bli kritiserade, eller vi journalister eller tyckare inom fotboll kan bli kritiserade av precis vilka anledningar som helst. Så att jag försöker ändå tänka så att det är bara att köra på och vara trygg i det man gör, och hitta folk någonting att hacka på, ja men då får det vara så.
Trots allt har vi ju olika roller. Jonas Olsson har ju många plus, men kanske inte det journalistiska bakgrunden. På något sätt har man ju olika roller, och man får ju försöka hålla det borta från sig. Stort tack för att du ställde upp. Väldigt uppskattat.
Ja, men tack själv. Vilken ära.
Ja, ja, det vet jag inte. Men väldigt kul att du kom. Tyckte jag var intressant att höra. Och så får vi se om det blir, du är kvar länge med England till final, eller hur det nu blir, eller om det blir respass mot Senegal.
Det är ju skönt med lite ledighet innan jul.
Ja, okej. Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker, om det är ni önskar eller annat. Hör av er. Enklast är till olof.lund@tv4.se eller till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.